Nu ska ni få höra något så originellt som tre systrar som berättar om sina upplevelser ifrån andra världskriget. Tre systrar som bodde på norska sidan utav gränsen. Infört i Värmlandsbygden den 18 januari 2007. Fast det snart är 67 år sedan finns minnena kvar. Tre systrar kommer ihåg hur det var när kriget kom till deras hem i norska Lutnäs, gränsby till Långflon. Randi Modén bor idag i Likenäs, Kirsten Andersson bor i Kärrbackstrand och Lilly Lindfoss Bengtsson bor kvar i Lutnäs. Ibland träffas de och pratar om gamla tider. De tre har delvis olika minnesbilder från det andra världskriget. Då kriget bröt ut var Lilly 13 år, Randi var 12 år och Kirsten 6 år. Deras hem, en affärsfastighet kombinerat med pensionat, låg alldeles in till gränsen och i Långflon på svenska sidan hade fadern också en affär som han tvingades stänga när kriget kom. Det var Randi som i somras fick idén att de tre skulle teckna ner sina minnen från kriget. Hon hade fått låna bandade intervjuer som radiomannen Per-Erik Nordqvist hade gjort i en reportageserie från Höljes 1980. Där var hennes systrar med och berättade krigsminnen och hon märkte att de mindes ganska olika saker. Så föddes idén till att teckna ner minnena. Det började alltså i april 1940. De tre flickorna fick uppleva hur tyskar fyllde deras tillvaro, hur föräldrarnas affär fick flyttas, hur trafiken över gränsen närmast omöjliggjordes och hur allt blev ställt på ända. De led ingen fysisk nöd, men de minns alla tre den ständiga oro de kände, främst en oro för att föräldrarna skulle bli gripna och bortförda. Jag minns hur tyskarna förhörde vår far, säger Lilly. De kom in med portföljer och tog med honom in i ett rum. Det var fruktansvärt innan vi såg att de släppte honom. I årtionden efter den dagen blev jag som lamslagen när någon med portfölj kom in i butiken. De har dock alla tre en viss förståelse för de tyska soldaterna som ju också visade sig vara vanliga människor. Flera var unga män som inget högre önskade än att få åka hem. Det märktes att de reagerade negativt när de hörde Hitler domdera i radion. Då fick de ofta brott att gå ut och syssla med annat, minns systrarna. Ingen av soldaterna rörde heller någonsin någon av de tre unga flickorna, vilket kan sägas till deras heder. Men någon vänskap var det inte fråga om. Rädslan fanns alltid där. En gång kom jag och Lilly cyklande på väg hem, berättar Randi. Tyska vakterna ropade halt. Men eftersom vi såg att de hörde till våra inneboende nonchalerade vi ropet. Men då skärpte de tonen och gav oss en ohyggligt högljudd tillsägelse som skrämde oss. Att de norska nazisterna var farligare än tyskarna är alla systrarna överens om. Dessa kände de lokala förhållandena och visste var de hade folk och så förstod de ju allt som sades. De var mycket avskydda, men i Lutnäs fanns inga av dem. Efter kriget blev alla tre systrarna gifta med svenskar. Randi och Kirsten flyttade några mil söderut in i Sverige medan Lilly blev kvar i föräldrahemmet. Hon och maken Gunnar Bengtsson från Uggelheden tog över affären och drev den fram till 1994. Idag bor de ännu kvar i fastigheten i Lutnäs men de hyr ut affärslokalen som nu är ett pannkakshus. Systrarna har hållit kontakten genom åren. De träffas ofta och diskuterar gamla tider och här nedan ska läsarna få ta del av deras minnen från krigsåren. Då är det först Randis berättelse. Morgonen den 9 april 1940 hörde vi på radion att tyska trupper hade invaderat Norge. Vi gick till skolan som vanligt. Vår lärare Ole Olsen var allvarlig och sorgsen då han informerade om det som vi redan hade hört på radio. Vi sjöng Gud signe vårt dyre fäderland och så fick vi ledigt resten av dagen. De följande dagarna var vägen till Sverige packad av flyktingar till fots och i olika fordon. Vi kunde knappt fatta detta. Det var så overkligt och förfärligt, som en ond dröm. Dagar och nätter förlöpte på samma sätt och efter en vecka med, vad vi hörde, varierande motstånd av norska styrkor kom tyskarna en majdag till vårt hem. En tysk officer kom in. Vi fattade att han skulle ha reda på förhållandet familjemedlemmar antal rum. Vårt vardagsrum blev snabbt kontor för ockupanterna med en stor örn som symbol över dörren. Ytterligare två rum beslagtogs, liksom mors grovkök i källaren som kom att bli deras kök. Första natten härbärgerade vi ett stort antal tyskar, kanske ett hundratal. Förutom i rummen låg soldaterna som sillar i tunnor i två hallar. Vårt hem hade plötsligt blivit ett militärnäste. Här bodde tyskarna och skulle så komma att göra under hela 5 år. Efterhand minskade antalet soldater och man vande sig gradvis vid denna nya situation. Förhållandet mellan de tyska soldaterna och vår familj kan beskrivas som en sorts vapenvila från början och allt eftersom tiden gick, med några undantag, av ömsesidig respekt. Vi fattade på olika sätt efterhand hur motvilligt de flesta av våra inneboende upplevde vistelsen i Norge. Sett inifrån som vi såg det var detta unga män som längtade hem. Vi upplevde dessa krigsår med en ständigt latent oro. Rykten om tortyr, koncentrationsläger och deportation spreds. Det mentala klimatet var hårt. Man var rädd för sin egen del och för sina närmaste. Olika typer av surrogat ersatte mycket av den riktiga kosten. Mor skaffade ko i strävan att ge oss näringsriktig mat. En stor fördel för oss var närheten till Sverige. Från skoltiden under kriget kommer jag mest ihåg realskolevintern i Elverum 1944-45. De norska nazisterna hade efterhand växt sig starka och deras ungdomar avskyddes av oss andra. Och man kommunicerade med dessa förrädare under rasterna var man stripet eller randig och inte populär i kamratkretsen. Varje dag serverades svensk suppe på skolan. Den smakade bra av riktig mat och inte surrogat. Den 8 maj 1945 kapitulerade tyskarna. Det blev fred i Norge. Plötsligt fanns inte en enda tysk soldat på gatorna i Elverum. Ett otal norska flaggor kom fram ur gömmorna. Det blev ljud och rörelse överallt av barn, ungdomar och många, många andra. Vi sjöng och ropade. Ett 17 maj-firande nu för tiden är inget mot den tokiga stämning som rådde denna vårdag. Att jag var mållös morgonen därpå behöver jag inte berätta. Och där slutar Randis berättelse. Kirsten berättar. Jag kommer väl ihåg den spända atmosfär som rådde i vårt hem under kriget. Otryggheten hos de vuxna var påtaglig, inte minst på grund av alla rykten som spreds. Det var tvångsinlämning av vår radio, fars bössor och vår nya Opel-kapitän. Far hade köpt bilen från Tyskland 1939. Den var ljusbeige, skinande blank och hade gått endast några tiotal mil då den blev tyskarnas krigsbyte. Upplevelsen då tyskarna hämtade denna dyrgrip står klar för mig ännu idag. Våra bästa vänner fanns i Sverige. I ett slag var all kontakt med mina lekkamrater förbjuden. Jag saknade dem mycket. Allt eftersom tiden gick och förhållandet mellan tyskarna och vår familj till en viss grad normaliserades, fick jag, 6 år gammal då kriget började, tyst tillåtelse att gå över till mina lekkamrater. Min lärare i skolan, Ole Olsen, engagerade sig i den norske hjemmestyrker. Han blev på grund av detta tvungen att fly till Sverige, men hans familj var kvar i Lutnäs. Olsen och hans fru skrev brev till varandra illegalt. Genom nära vänners försorg och med mig som kurir sköttes deras brevväxling så att jag fraktade dessa familjebrev under blusen flera gånger. Jag hade stränga order att överlämnandet till hans fru Ingeborg skulle ske enskilt. Överhuvudtaget upplevde jag att det var så mycket man inte fick prata om. Det blev en vana för mig när jag hörde något nytt eller spännande att först fråga mor eller far om jag fick berätta. En händelse som alltid står lika klar för mig är när jag och en kompis lekte ute på balkongen. Då kom en av tyskarna dit. Han ställde sig i dörren. För att skrämma oss riktade han sitt gevär mot oss. Vi grät av förskräckelse och det var en händelse som satte djupa spår. Fredsdagen den 8 maj 1945 glömmer jag aldrig. Svensk militär, svenska vänner och norska hjemmefrontstyrkor kom från Sverige. Luften var mättad av spänning över hur detta skulle förlöpa. Civila svenskar var med och kastade ut serpentiner. Något liknande hade jag aldrig sett. Jag kunde bara föreställa mig detta otroliga att det var fred i Norge och slut på tyskertiden. En tid efter kriget fick vi reda på att vår Opel-kapitän fanns i Nordnorge. Far hörde efter och det ordnade sig så att bilen kom på järnvägen till Elverum. Jag var lycklig och stolt över att få följa far och hämta den, men besvikelsen blev stor över vad vi fick se. En gammal kamouflagemålad bil med uttjänad motor. Det var med nöd far och jag tog oss hem med den. Bilar fanns inte att tillgå i Norge den här tiden, så vår kapten rustades upp så småningom med bland annat ny motor. Den lackerades svart och gjorde tjänst i flera år. Där slutar Kirstens berättelse. Och nu till sist är det Lilly som berättar. Det var en chockartad upplevelse första gången tyskarna kom till vårt hem. De hade bråttom ur sina krigsfordon och satte ner 3 stora artilleripjäser med front mot Sverige. Några av soldaterna blödde från sår. Under de 5 år som kriget varade upplevde vi oro hos mor och far. Genom den öppna dörren mellan deras sovrum och vårt flickrum kunde vi ibland höra på nätterna hur de resonerade om huruvida vi skulle fly eller inte. Kläder var packade så att vi med kort varsel skulle kunna ge oss av. Så blev dock inte fallet. Efter 2-3 år upprättades en spärrzon om 300 meter längs riksgränsen. Vi som bodde inom denna zon blev tvungna att skaffa identitetskort som vi skulle visa vid vår färd till och från våra hem. Affärens kunder nekades tillträde till denna zon. Därför flyttades verksamheten 1 kilometer in i Norge till vår farbror som hade drängstuga på gården. Det fanns lite varor till försäljning, men vi hade affären öppen under hela krigstiden. Till vår konfirmation i juni 1942 saknade Randi och jag skor. Mor frågade en svensk militär som patrullerade gränsen om han kunde skaffa skor till oss. Det ordnade sig till vår stora glädje. Skorna fraktades under militärrocken och överlämnades i vår trädgård in till riksgränsen. Det är svårt att finna ord för glädjen vi kände fredsdagen. En stor kontrast till denna glädje kunde konstateras hos våra inneboende. Jag såg några tyskar stå gråtande på balkongen på andra våningen. Den 17 maj denna fredsvår skulle det nu åter firas i ungdomslokalen i Lutnäs. Där var smuts och fekalier efter tyskarnas logement under flera år. Vi kvinnor i Lutnäs samlades och skrapade smuts med barkspadar, skurade och gjorde rent till den stora dagen. Stort är det jag nu vill berätta. Kalla det broderkärlek. Jag glömmer det aldrig. Våra svenska vänner hade samlat kaffe, socker, bullar, kakor och tårtor i mängd till denna dag. En svensk granne, Claes Evensson, kom dagen innan körande med lastbil med alla dessa brödkartonger, allt som en gåva till oss. Jag var med och tog emot. Vi som inte hade haft vetemjöl och så gott som inget socker på 5 år. Detta var ovärderligt. Den stora dagen träffades alla på riksgränsen vid vårt hem. Läraren Ole Olsen höll tal och sedan gick alla, svenskar och norrmän tillsammans, i procession 3 kilometer till samlingssalen för att fira frihetsdagen. Aldrig hade så många, vare sig förr eller senare, firat 17 maj i Lutnäs. Det blev bröd över. Personal och boende på sjukhemmet i Trysil fick dagen efter njuta av det goda svenska brödet. Vi lever än idag i stor tacksamhet till dessa våra svenska vänner. Att vi alla tre systrar vid vuxen ålder fann våra livskamrater i Sverige är en annan historia.